promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
Du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Och musiken som du hörde alldeles nyss, det var ju Lynn Anderson som sjöng I Never Promised You a Rose Garden. Och du som har lyssnat på de här programmen förut, du vet ju att det är signaturmelodin för radioprogram som handlar om trädgård. Och som man också kan hitta på vår hemsida under en rubrik som heter Odla med TTS. Där TTS står för Tyresö trädgårdssällskap. Den här radiosändaren 91,4, den täcker ju Skarpnäck och den täcker Vändelsö och Haninge. Och det är ju samma område som också Tyresö trädgårdssällskap har sina medlemmar. Även fast vi då heter Tyresö enbart. När vi sitter och diskuterar vilka radioprogram som skulle kunna vara roliga att lyssna på, så fick jag förslag från mina kompisar i trädgårdssällskapet att vi skulle göra ett program om vatten och dammar och fontäner och pumpar och sånt. Och då vet jag ju precis vem jag skulle vända mig till. Så nu har jag en gäst här i studion. Och du får presentera dig själv. Och välkommen hit ska jag säga.
Ja, tack så hemskt mycket. Det är spännande att få vara med i radio. Det var länge sedan jag var det. Det är Olle Fernström. Jag äger och driver då Garden Aquatica. Ett familjeföretag som finns nere i Haninge. Ja. Där vi då jobbar över hela Sverige. I och för sig då med mest naturligtvis Stockholm.
Och ska man göra en vårutflykt från Tyresö en lördag eller söndag, då ska man ju ta bilen och köra ut genom Brandbergen och ner mot Gålevägen. Och innan man kommer till krysset mot Västerhaninge, då ska man titta åt vänster. För där är det en avtagsväg in till Åva.
Mm.
Och kör man ända tills vägen tar slut, då hamnar man på Spirudden. Och där kan man titta på orkidéer om, ja, sådär, slutet på maj. Och så kan man köpa korv hos Birgitta Johansson i korvkiosken. Men innan man kör så långt, då ska man titta åt vänster en gång till.
Mm.
Och där står en skylt med Garden Aquatica. Mm.
Faktum är att Spirudden, som jag ju bor så nära, har jag bara varit på 2 gånger under de här 20 åren där vi har bott på den lilla gården. Men det är väldigt vackert där, så är det. Men vårt företag ligger då mycket, mycket närmare Dalaruvägen. Bara på 100 meter in.
Ja, innan krokarna börjar.
Jajamän, ja.
Precis. Kör man förbi hästarna uppe vid ridskolan, de har kört för långt. För att, ja, att man ska ta ganska snabbt av till dig till vänster där.
Ja.
Vi ska återkomma lite grann till Garden Aquatica. Men jag måste ju fråga, hur kom det så att ni började ut i skogen så där?
Ja, vi...
Är du trädgårdsmästare?
Ja, alltså, intresset för vatten har funnits sedan jag var liten pojke. Jag älskar akvarier. Jag hade massa små akvarier hemma hos mamma och pappa. I Falköping, jag är ju västgötter från början.
Jag tänkte ju säga att du har någon slags dialekt nere över där. Ja.
Nej, men intresset för vatten, det var akvarier. Det var guppifiskar, guppiodling. Intresset tog sig olika vägar. Jag var med i guppisällskapet. Jag var med som observatör nere i Wien på guppi-EM.
Det visste jag inte ens att det fanns.
Nej, det låter ju helt otroligt när jag berättar det. Det blev att jag höll i guppi-EM i Sverige på akvaria utanför Skansen. Intresset gick från guppi till guldfiskar, och vi hade ett vanligt hus nere i Västerhaninge, jag och min fru. Det här är ju 20 år sedan nu då, lite drygt till och med, och vi byggde dammar åt oss själva och vi byggde dammar åt grannar, och intresset för att då kunna utveckla det här ökade, så att det är egentligen en hobby från första början.
Det var för att du skulle kunna ha kojfisk.
Ja, det blev ju guldfiskar, sen blev det då kojfiskar. Jag var i Japan, jag har varit i Japan flera gånger, senast i höst för övrigt, men på den tiden var jag där, lärde mig fiskodling och det här med dammteknik och dammrening, men även den här estetiska delen som ju framförallt det som, ja, det är liksom poängen att göra det vackert. Och japanerna är ju duktiga på vatten och natur. Och så att...
Jag var nere och köpte några... Vi fyllde på fiskbeståndet med 5 röda guldid förra sommaren. Mm-hmm. Jag kan meddela att igår så simmade 3 av dem glatt när isen hade släppt upp.
Så
det är fantastiskt att de överlevt hela vintern.
Ja, det finns många naturens under så här år. Så ett är ju att fiskarna överlever utan mat där... Nej, de här små dammarna som vi har och det här. Så det är fantastiskt märkligt och lika underbart varje vår.
Det var väldigt roligt innan isen släppte, för då kunde man se de röda skuggorna under isen. Men sen när isen riktigt släppte, då kom de upp hungriga som 17. Ja, det var de. Jaha, det där var ett litet sidospår om min damm. Men en damm måste man ju ha i en trädgård förstås.
Det är klart att jag är part i målet. Då, men om man bortser från vad jag har för uppfattning och tycker, så är det ju faktiskt så att det vi märker är ju att väldigt många vill ha någon typ av vatten. Och när man tittar på olika typer av undersökningar då om trädgårdsutveckling, så är ju vatten som pricken över it, så är det odiskutabelt. Det ligger långt upp på önskelistan. Mm. Vatten, fontän, det behöver inte alltid vara en stor damm, men någon typ av vatten.
Som låter lite grann
också. Som att det attraherar oss ju på ett djupare plan också, mer filosofiskt. Mm.
Hur många dammar har du?
I vår trädgårdsbutik, i vår visningsträdgård, så har vi... Vi har 2 större dammar, så har vi en damm uppe vid vårt café.
Och så sen, rinner bäcken ner.
Ja, sen har vi vi har ju 2 bäckar då. Man möts av en bäck och sen lite till höger in i trädgården så ligger en annan.
Och sen kommer man ner till det japanska huset och där ligger ytterligare vatten.
Jajamän, det ligger en damm till där nere, det vi kallar för Lunden där nere.
Och så förr hade du en liten damm ute vid parkeringen också. Jag kommer inte ihåg om den är kvar.
Jo, men den finns kvar. Jo, men det stämmer. Sen har vi en damm till när jag väl tänker nu.
Ja,
men det stämmer ju. Vi har 4 dammar plus dammen vid kaféet. Du ser, man är, jag är lite ringrostig i minnet så här års. Det är ju säsongspremiär för oss då.
Ja, om man nu känner att i år så är projektet en damm. Hur ska man tänka? Vad ska man tänka på?
Ja, alltså framförallt ska du nog tänka på vad du vill ha dammen till. Eller vattnet. Ska det vara en vattenspegel i all sin enkelhet, i sin stillhet? Eller är det då en fontän? Vill du ha lite pålande ljud? Eller vill du ha en damm där du kan ha salamandrar och grodor och alla de här härliga vattenlevande krypen? Eller vill du ha då en renodlad fiskdamm? Det, alltså, syftet med dammen, vad du vill ha den till, det avgör ju många saker efter det.
Mm. Mm.
Så att det tycker jag är nummer ett. Tänk ut vad du vill ha dammen till. Och det andra är väl egentligen att också tänka på platsen i din trädgård eller vad det nu är. Du kan ju ha en litet koloniträdgård eller trädgård, vad du har. Att hitta en plats som du verkligen känner för. Vi får ju så mycket frågor runt vad ska man tänka på, precis som du frågar mig. Och det är många som läser på detta underbara nät idag. Och jag tycker många berättar då, ja, men man kan väl inte ha dammen för nära ett stort träd, för då kommer det en massa rötter in i dammduken, eller det kan inte ligga där. Men jag tycker, bort ifrån det, lägg dammen där du vill ha den. Så placeringen är viktig, så att du kan sitta där och så du kan njuta av dammen inifrån också under den mörka årstiden, från ditt köksfönster eller vad du har för fönster, och att du även kan belysa den under den mörka tiden. Så placeringen är också det nummer två, tycker jag. Att verkligen tänka till. Men gå lite på magkänsla. Där skulle jag ju vilja ha det här vattnet eller dammen eller vad det nu blir. Och då ska den bli där.
Mm. Ja, och sen ska man då gräva. En liten grävare.
Ja.
När grävaren kom och skulle gräva min damm, så sa han, du ska inte ha en sån liten damm, du ska vara mycket större. Och så grävde han mycket större. Och det var ju rätt, för han hade grävt dammar förr.
Ja. Ja.
och han grävde lite olika nivåer. Mm. För det, man ska väl inte bara ha en rund grop? Man kanske ska ha lite...
Ja, om jag bara kommenterar det som din kloka grävmaskinist nämnde, så brukar jag säga precis samma sak. Det är en sak att vi gräver ut det här hålet för hand eller med grävmaskin. Då är det ju ett tomt hål som ser ganska stort ut, även om det inte är så stort damm. Det kanske bara är en gång en meter, men det är ett ganska stort hål. Men när vi väl har börjat lägga i saker i den där, vi ska lägga i en dammduk och vi ska lägga i kantstenar och allt möjligt, och sen är det växter i det där, och sen har det gått några år, då växterna växer ju naturligtvis, så att ytan inte blir så stor kanske. Så att det var ett klokt råd.
Mm.
Gör dammen lite större. Det är det. Ja. Så är det faktiskt.
Ja. Ja, alltså, ta till en storlek extra.
Ja, eftersom växterna och kanterna och allt det här då.
Mm. Och sen har man då, ja, man bottnar med kanske något sand eller något, så att den är lite slät om man inte har lera. Och så ska man ha en dammduk.
Ja, på något sätt måste det ju vara tätt.
Mm.
Dammduk är ju det absolut vanligaste.
Mm.
Vi jobbar nu sedan många, många år enbart med gummiduk, EPDM-duk. Den är väldigt lätt att jobba med, den är mjuk, den är följsam, den tål solljus. Det finns ju fortfarande butiker som säljer PVC, plastduk, vilket vi har slutat med, som jag sa. Den är inte UV-beständig. Den spricker med tiden i solen. Det blir spröd.
Mm.
Och den är inte alls miljövänlig. PVC är inte miljövänligt. Så att gummiduk är det absolut vanligaste.
Mm.
Och ja, som du säger där med... Om det då är ett hål i marken. Det kan vara lite vassa stenar. Eller det kan vara små rotändar som kommer fram. Så gäller det att naturligtvis lägga en skyddsduk. En textilduk, ett eller två lager, så att du har en mjuk och fin botten innan du lägger i din duk. Och jag brukar gå där barfota eller i strumplästen, så man går och känner och även känner med händerna, och jag gör gesterna när jag pratar här, jag går liksom och stryker i dammkanten, för det som är lurigt när du lägger i duken och någonting händer, du får ett hål i duken, det är de här små vassa stenar eller små rotändar. En stor sten är ofta ganska ofarlig, men de här små rackarna som är kanske som en lillfingernagel.
Mm, mm. De äter,
ja, så sunt förnuft, ja. gå jämna till och sen nivåer. Mm. Ja. Idag så tycker jag att det finns väl ingen anledning kanske att göra så där mycket terrasser som man kanske gjorde förr och som ju beskrevs i litteratur förr om åren, när man hade olika nivåer och så ställde man de här vattenväxterna i olika korgar på olika djup. Jag tycker istället att det räcker med att du har en zon, en grundzon, en strand som kanske ligger någonstans mellan 0 och 20 centimeter. För där lever de absolut flesta vattenväxterna. Nästan 80-90% av alla vattenväxter trivs på det djupet. Och sen kan du ha en djuphåla någonstans där du sätter näckrosen. Mm. Som ju är liksom en annan typ av prick över it och i vattnet. Och lite djupare naturligtvis för den då. Mm. Så att hellre då en kant runt där du kan sätta kantväxter. Du kan lägga stenar och du kan göra kanten vacker då. Mm. Och sen en mjuk form ner. Och sen ett djuphål då för näckrosen. Mm. Mm. Det blir ofta mer lättskött och det blir ofta också säkerhet är viktig. Mm. Och har vi då de här branta kanterna och för mycket, det gäller att tänka säkerhet. Då är det här med mjuk skål, det är bättre då säkerhetsmässigt också. Mm.
Ja, det är ju ingen som ska ramla i dammen helst.
Nej, hemska tanke. Det är ju...
Ja. Och i synnerhet den du som har en visningsträdgård där det går mycket folk.
Ja, visst.
Ja. Jag har en hund som tycker om dammen. Men då försöker vi ha så pass mycket växter så hon inte ser vattnet. Men när hon ser vattnet så vill hon ju gärna i. Mm. Så det är ju lite kritiskt sådär.
Ja.
Ormar är ju också besökare i en damm. Snok kanske mest.
Ja, absolut.
Ja, jag har skaffat mig en plåthäger. För det har jag fått lära mig att då tycker inte ormarna om de ser siluetten av hägen. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men jag har inte haft någon snok i dammen sen hägen kom dit.
Det vet jag inte, ärligt talat. Det visste jag inte.
Det har inte du hört. Nej.
Att hägen vill komma till vattnet och sno guldfiskarna, det vet vi allihopa. Det är ju många som har problem med häger. Och då kan man ju köpa någon typ av plasthäger eller någon konstgjord häger och sätta vid dammkanten. Det vet jag, men han går orm, det är ingen aning om.
Det kanske
ligger något i det. Vi har ju samma sak i våra visningsdammar, så det hände ju nu förra året såg jag inte någon orm alls, men det hände ju naturligtvis att vi har snok som, ja, jag fångar upp dem med håv och så går jag ut med dem i skogen en bra bit. Men de hör ju dit.
Ja, visst, det är ju deras habitat också. Så att det, och har man lite snok så har man mindre med åkersork, så att det ena jämnar ut det andra. Ja. Ja, löv är ju annat ett problem i dammen. Jag har mycket träd som det har mycket löv i min damm. Ja. Hur ska man tänka där då? Är det bra? Blir det bra mylla i botten?
Det är precis det här angående placeringen i dammen då. Mm. Det är klart att om du har en jättestor ek så blir det ju lövfällning. Mm. Och det kommer naturligtvis också i dammen. Eklöv är ju dessutom absolut långsammast att förmultna. Nej, men generellt så gäller det att försöka hålla undan så mycket som möjligt för skräp i dammen. Antingen så fångar du upp skräpet lite då och då med en håv, eller så har du håven och går ner på botten och försöker hålla undan så mycket som möjligt. Eller sen kan du sätta in en liten apparat som flyter i vattnet och som tar hand om ytvattnet och samlar in skräpet i en liten korg, skimmer som det då kallas, en liten flytande burk som du kan köpa, som tar hand om
det. Det har jag inte testat, men det kanske är någonting.
Men visst är det så, precis som du säger, att löv och skräp i dammen kommer ner på botten och det förmultnar och det tar mycket syre och det försämrar vattenkvaliteten, så att det blir en negativ spiral av det där. Så att försöka hålla undan är ju naturligtvis viktigt, och i synnerhet då på hösten när lövfällningen är och det är frost. Men då finns det ju de här lövnäten som man absolut tycker jag ska ha spänna över dammen under den perioden som löven faller, för det blir ju otroligt mycket annars. Ett sätt att, ja, oberoende av var den ligger, så att den dammen vi pratade om förut.
Det blåser ju
ett gärna. Knep är ju att lägga det här lövnätet över. Annars blåser det och vevlar runt hur mycket som helst.
Sen måste det ju vara en pump då, för att den inte ska stå och lukta kanske. Eller hålla algtillväxten lite i schack.
Ja, cirkulation är ju viktigt i ett vatten. Syr är ju vad som tillförs med hjälp av cirkulationen. Så att är man inte väldigt duktig på sin vattenbiologi, då tror jag nog att man ska inse att det behövs en pump och ett filter som gör att vattnet hålls rent och fräscht.
I min allra första lilla damm som bara var liten, då fick jag rådet att köpa en julkärve och så lägga ner halm. När julkärven var liksom slut på våren så la jag ner hela i. Och det höll faktiskt undan rätt bra. Då hade vi ju ingen cirkulationspump. Då hade vi bara en fontänpump och den var för liten för det. Men nu har jag en stor pump. Ja. Och där är det en UV-lampa som ska bytas en gång om året.
Ja, men de här halmbalarna då, de är ju bra. De gör nytta. Det blir infusorier, det blir mikroorganismer nere i vattnet som ju är livsviktiga för vattenmiljön. Men det blir ju samtidigt en ganska stor sak man har i sin damm och så här. Så att förr när man då inte hade några effektiva dammfilter och jag menar, effektiva tekniska hjälpmedel, då gjorde man ju så här, och det är ju rätt. Det är väldigt rätt. Men en pump som flyttar skräpet in i ett filter, och sen ett filter som renar vattnet och sen tillbaks till dammen, det underlättar. Och de här filtrerna, de här prylarna, de är så lättskötta och de drar så lite ström, så att idag är det väldigt bra grejer generellt.
Min pump ser ut ungefär som en papperskorg som man har.
Ja, precis.
Plasthink.
Tryckfilter är det säkert då. Men lampan då, som du nämner, UV-lampan. Nu sitter vi här och det är vår, underbart väder ute. Solen är ju väldigt stark så här års fram nu till midsommar någonstans. Och solen lyser på vattnet och det bildas svävande gröna alger som svävar fritt. Ungefär som vattenglaset som jag har här på bordet. Om det skulle vara svävalger, skulle vara ljusgrönt vattnet. Och de där algerna, de är så små så de fastnar inte i filtermaterialet. De åker igenom, men UV-lampan gör att de där algerna dör och klumpar ihop sig. Och UV-strålningen i lampan tar slut ungefär efter en säsong. Det är väl någon tekniker på Philips som har räknat ut det där. 6000 timmar brukar lampfabrikanten rekommendera. Det är en säsong. Så lampan ska bytas varje vår. Så är det. Så att du får bort svävalgerna med hjälp av UV-lampan och filtret. Då. Annars blir det ju grönsakssoppa i den här dammen.
Sen så är det här då med, man kan ha belysning, det har du sagt redan. Ibland så ser man dammar där det är lite ryker, det är lite rök.
Ja.
Hur fungerar det?
Denna magiska lilla dimmapparat. Det är lika härligt varje gång vi är på mässa Nordiska trädgårdar i Älvsjö, och vi har de här små dimmapparaterna i små baljer då, och alla härliga besökare kommer dit. Och är förstummad över det här. Och det är ju väldigt enkelt tekniskt. Det är ett litet membran som vibrerar. Det är ultraljus som slår sönder vattnet. Så att det är vattenånga. Men det blir ju väldigt effektfullt. Det blir ju lite trollskt. Och i synnerhet då på sensommaren när luften börjar bli lite fuktig, mättad. Så att du kan skapa den här härliga, lite trollska känslan med en sån här liten dimmaskin då. Så att du har en sån i dammen alltså?
Nej, jag har inte det.
Du
jag skulle gärna
det.
Vilja ha
ja,
det.
Jag funderar på det.
Ja. Men jag har jag har haft en vanlig terrakottakruka där jag bara har haft en liten pump.
Ja.
Där vattnet har bara bubblat upp lite grann och så
det
ner.
Vackert.
Och det har gett ett sånt skönt ljud. Mm. Så att man kan, man kan ju ha både stora och små dammar. Man kan ha hur mycket dammar som helst egentligen. Kanske
nej, men nu, återigen, attraktionskraften ligger så djupt i oss. Hur vi älskar vattenljudet, det här mjuka, fina. Och hur vi menar, vi är födda i vatten och vi består av vatten och den här kopplingen till vatten är intressant. Och att det då väller fram ur en kruka som du beskriver, det är också estetiskt vackert. Mm. Man ser glittret och det här härliga ljudet. Så att, det förstår jag, det låter härligt.
Ja. En av de första gångerna jag var nere hos dig, det är många år sedan nu, då hade du en fontän som var bara som en lång båge av vatten. En enda stråle som liksom gick ut över en damm där nere bland rhododendronsnåren.
Ja.
Jag tror inte jag har sett någon sån någon annanstans än hos dig. Men den är oerhört vacker också. Mm.
Ja, du kan åka ner till Liseberg.
Uh-huh.
Där finns det ju samma typ av fontän. Uh-huh. Det är ju sån här jumping jet heter det. Alltså, det är ju en stråle, det sprutar ut ett munstycke som är väldigt fint svarvat så att det blir jämnt fin stråle. Och du kan även koppla in en ljusdiod så att du får en grön stråle eller en röd eller blå. Och när vattnet som då som solid stråle träffar vattenytan så blir det också ett härligt ljud.
Mm.
Men det där är lite vattenlek. Mm. De där fontänerna går ju också att få så att det blir sådana här vattenkorvar.
Mm.
2 decimeter långa som liksom far iväg. Och det är det man har. Det var ju Liseberg först med, men det finns på många andra ställen också numera. Men de är effektfulla, de där. Och det finns ju lite mindre, där strålen bara går några meter och det finns större där det går 10-12 meter. Men det är återigen det här att leka med vatten. Det ska man också kosta på sig.
Och så ner i växterna runt omkring då. Nu har jag redan sagt att du har mycket rhododendron nere hos dig. Så att förutom orkidéerna på spiråden så ska man passa på att titta på orkidéer på skarsen nere på Garden Aquatica. Ja. Vad är det annars för vattenväxter?
Ja, växter... Att växter runt dammen smyckar, det är vi nog helt överens om. Det tror jag de flesta är överens om. Växter i vattnet är också, tycker jag då, självklart. Utöver att det är vackert och att det då skapar en härlig känsla är ju självklart. Men just att de också är nyttiga, de är nödvändiga. Jag återkommer ju ofta till det här att göra saker och ting lättskötta. Att dammen ska bli lättskött eftersom jag hör så många som har problem. Och då hör jag också att man har ofta för lite växter i dammen.
Mm.
Så att växterna, de lever ju av vattnet. De lever av näringen som finns i vattnet. De tar till sig näringen. De renar genom sitt rotsystem. Så att växter är viktiga. Växter, ja, vackra också. Både återigen estet och sen är det ju kul. Och det är nöjsamt att gå där och se hur kabbelekan kommer nu då tidigt på våren och sen kommer irisen som ju är vacker med blommor så kort tid. Och ja, det har ju massor av olika vattenväxter. Mm. Näckerosten som kommer på sensommaren.
Mm.
Så växter är ju både vackert och viktigt.
Alltså. Viktigt för att få en fungerande bra
damm. Ja, det återigen. Det här, vi pratar ju små konstgjorda sjöar. Och det gäller att tänka på de här grunderna.
Mm. Om man vill titta på din trädgård så kan man väldigt lämpligt gå in på er hemsida. För där har du lagt ut väldigt mycket fina bilder. Det finns en fin karta där man kan även i förväg vandra runt i trädgården.
Mm.
Jag kanske ska säga, nu har vi pratat lite om hur man tar sig dit. Men nej, du har inte sådär jättemycket öppettider. För ni har en butik inne i stan också.
Ja, den har vi inte kvar längre.
Den har vi inte kvar längre.
Nej, vi står ju på 2 ben i vårt lilla företag. Det ena är ju då våran trädgårdsbutik nere i Haninge med visningsträdgården. Den andra är ju entreprenadsidan där vi då jobbar ute hos kunder.
Ja, ni gör dammar.
Ja, vi gör dammar. Mm. Jag är ju dammbyggare. Mm. Det är ju som yrket. Mm. Och det innebär att vi har gått ner i öppettider sedan förra året. Så att vi har öppet lördagar och söndagar 11-15 under säsongen. Vi hade premiäröppning nu då alldeles nyligen. Och sen har vi öppet alla helger september ut, så när som på midsommar. Mm. 11-15, det är det vi har uppe. Mm.
Och då, förutom butiken, så har ni också ett litet café, ska jag väl säga. Ja. Så man kan sitta in i ett fint växthus.
Ja, vi hoppas väl att vi kan öppna det i slutet på maj eller någonting sånt. Mm. Det är ju väderberoende.
Ja, ja, ja.
Men ja, visst, där har vi då våra goda hembakta bullar och så här.
Och sen har du en fyndbod. Där brukar jag alltid ta med en extra titt.
Har du upptäckt den också? Ja.
Och jag måste erkänna det. Vi hade faktiskt, min man och jag, varsin trädgårdstomte. Han slog i en hängmatta och min satt på en gunga. Men tyvärr har bägge trädgårdstomtarna förolyckats ramlat ner ur sina respektive träd och slagit ihjäl sig.
Ja.
Men de var väldigt trevliga att ha.
Ja.
Nej, men
fyndborden, den är många som besöker.
Ja, ja, den fylls på hela tiden också, lite grann.
Ja då, vi har samlat på sånt som vi hittar lite här och lite där i våra förråd, och så tar vi fram det naturligtvis.
Alltså jag undrar ju, var köper du alla såna här fantastiska urnor och smidessaker och japanska lyktor? Och förra året kom jag hem med två stycken ormbunksblad i plåt.
Ja,
helt
portenstål.
Helt fantastiska. Ja. Men vad hittar du alla grejer?
Bara, de har vi köpt in även i år.
Ja, vad bra.
Ja, det blir ju så att vi köper in det vi tycker är vackert. Ja, så enkelt är det. Och sen så lyssnar vi på våra kunder och anpassar naturligtvis efter det. Ja, alltså vi köper ju in på vintrarna. Det är ju vår inköpsperiod. Det är vår semesterperiod och det är vår inköpsperiod. Vi åker runt på mässor nere i Europa. Vi är, ja, det är Tyskland, England, Frankrike. Någon gång är vi borta i Asien och tittar också och köper, så att produkterna kommer i princip från hela världen.
Mm.
Men det mesta när det gäller plåt idag, smide, är ju Asien. Det är Indien, det är Kina. Och sen är det Frankrike, Italien, Tyskland.
Mm.
Ja, Italien då, det sa jag, det är de länderna. Det är de mest därifrån vi köper in våra fontäner och möbler och rosenbågar och vad det nu är för någonting.
Så sen är det bara att fylla bakluckan på bilen och åka hem.
Ja.
Ja. Det är värt ett besök nere hos dig. Det ska vi väl vara överens om allihopa. Och vi får väl önska att det blir en trevlig säsong i år.
Ja.
Så får vi ses där nere där sen allihopa.
Ja, det känns förhoppningsfullt. Så att, ja, tack.
Men nu har vi pratat i en halvtimme och jag tror att vi har tömt ut det här med dammen. Och alla som ännu inte har en damm funderar en stund på var vi ska ha den till och var den ska ligga. Och sen gör den lite större än vad ni har tänkt från början.
Mm.
Och så får ni ett härligt, rikt trädgårdsliv med dammen. Innan vi stänger för idag så ska jag också säga då att kommande evenemang här under maj nere i Haninge, där faktiskt den här radion hörs, så är det tulpanfestival den 19 maj. Vilket man då kan kombinera med ett besök nere i Åva. Och sen den 26/5 så är det växtloppis här i Tyresö. Och det är ju en av de stora händelserna på året när vi byter växter med varann. Det där står på Trädgårdssällskapets hemsida. Och nu ska jag ta adressen till din hemsida också, Olle. Och det är www.gardenaquaticaiettord.com. Och där hittar man då öppettiderna om man har glömt dem. Och så hittar man också hur man kan titta på alla saker som ni har. Och man kan gå en liten tur i eran trädgård med hjälp av kartan.
Absolut.
Mm. Ja.
Ja.
Det var roligt att du kom hit. Och
ja,
vi
kommer. Naturligtvis. Det är alltid härligt att få tänka och prata damm.
Ja.
Det är mitt liv.
Och den som har mera frågor om damm som inte har besvarats i det här programmet får prata med Olle nere i din fantastiska trädgård.
Mm.
Tack för idag. Och på återhörande får vi säga.
Mm. Tack själv.